förbarmade sig kungen över honom och han lät honom gå och efterskänkte hans skuld. På bara ett ögonblick så träder kungens nåd i kraft. Tjänaren går från ett ögonblick från att bära på en fullkomligt omöjlig skuld till att inte längre ha någonting han behöver betala. På ett ögonblick. Kan ni tänka er vilken lättnad det skulle kännas på insidan om det här skulle hända oss? Alltså, vilken stor sten som skulle lätta från bröstkorgen. Jag vill själv tänka om jag skulle vara i den situationen att jag skulle bli som den här affärsmannen Mr. Scrooge i Charles Dickens gamla julsaga som efter sin omvändelse liksom går från att ha varit en bitter och girig affärsman till att se livet med nya ögon, vara envis med att ge bort sina pengar till människor som behöver och insistera på att ta människor i hand och göra det som är gott och bjuda in till en festmåltid för att liksom fira att nu har jag sett livet på ett annat sätt och nu vill jag låta det förvandla mig och jag vill bli en ny människa. Men liknelsen som Jesus berättade är fortfarande inte slut. Fortfarande två delar kvar. Och nästa del kommer direkt efter att tjänaren har blivit förlåten. Då fortsätter det så här från vers 28. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Det är alltså ungefär 100 dagslöner. Han tog fast honom och började strypa honom. Och han sa, betala vad du är skyldig mig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom. Ha tålamod med mig, så ska jag betala. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. Så medtjänaren alltså skyldig 100 dagslöner till den här första tjänaren. Och i jämförelse med de 60 miljoner dagslöner så är 100 dagslöner väldigt lite. Det är bara en liten bråkdel av vad han precis har fått helt efterskänkt. Notera också att medtjänaren ber om nåd på ett nästan ordagrant sätt som den första tjänaren använde inför kungen. Ha tålamod med mig så ska jag betala igen. Och det här sker trots att tjänaren precis har fått sin omöjliga skuld bortstruken. Och vi förstår ju att förlåta, det är ingen enkel praktik. Det kan kännas orättvist och onaturligt kanske till och med. Och ibland kan det kräva lång tid och långa processer innan vi vågar ta det där steget att förlåta andra. Texten visar också på att vi har så lätt för att glömma vad Jesus har gjort för oss. Vilken skuld som vi är skyldiga för som Jesus har förlåtit och strukit bort för att vi ska få leva på nytt. Ständigt behöver vi se till korset gång på gång för att påminna oss om vad det är Jesus har gjort i våra liv. Vad det är för skuld han har strukit bort. Och när jag kommer till kritan så vill jag ändå påstå att vi alla ändå har förmågan och valet att kunna förlåta. Det står där i texten att det står inte att tjänaren inte kunde förlåta. Det står att han inte ville förlåta. Han valde en annan väg som avvek från kungens bud om att förlåta. Vi kan se när Jesus plågas och spikas upp på korset så anklagar Jesus inte dem som gör emot honom. Han använder inga ursäkter för att på något sätt vända dig emot dem eller för att försöka slippa det han ska gå igenom. På korset han hänger där så ser han på dem med barmhärtighet och säger liksom, Herre förlåt dem för de vet inte vad de gör. Så varför behöver vi också praktisera det mot varandra då? Vi ska nu läsa den tredje och sista delen i liknelsen. Du ser konsekvenserna av den här tjänarens handlande som vi har fått följa. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: "Du usle tjänare, hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig?" Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalat allt vad han var skyldig. "Så ska också min himmelske far göra med er, om inte ni var och en av hjärtat förlåter er broder." Medtjänarna ser alltså hur den här tjänaren mitt på ljusa dagen står med händerna runt sin medtjänares hals och kräver att få tillbaka det han är skyldig. Det tror jag också är viktigt att ta med sig, att vi ser det här kollektiva på något sätt, den här familjen av tjänare som reagerar tillsammans på en broder och en syster som inte är överens med varandra. Det är något som, ja, men det är en sorg både för oss och för Gud att bevittna våra syskon som inte kommer överens med varandra. Och att bli sänd till torterarna låter ju väldigt hemskt också förstås. Och jag vill påstå att oförlåtelse och förakt mot den som gör fel är en synd. Det är något som för oss bort från Guds goda tanke med oss och hans plan för våra liv och vägen till sunda och goda relationer mellan varandra och till Gud. Att förlåta är inte enbart för personer vi förlåter, utan inte minst är det för vår egen skull vi ska förlåta. Det finns ett citat som lyder någonting i stil med det här, att inte förlåta någon är att som att du själv skulle dricka ett gift och hoppas att den andra människan plågas av det. Jag tror att förlåtelse handlar om att vi ska bli fria från den bitterhet, förakt och vrede som oförlåtelsen för med sig. Det är något som binder fast oss, som hindrar oss från att göra det som är gott. Och Jesus vill sätta oss fria från de bojorna. Precis som torterarna är ett hemskt ställe att vara på, så är den här känslan av att vara i oförlåtelse och ständigt bära på en tung vrede inom sig, det är något som påverkar oss från att göra Guds vilja och göra det som är gott mot varandra. Paulus skriver i Efesierbrevet i kapitel 4, vers 31, så skriver han så här: "Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande, förolämpningar, all annan ondska. Var istället goda, barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, så som Gud i Kristus har förlåtit er. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud." Jag tror att förlåta varandra är något av det mest Kristuslika vi kan göra. Det är det som påminner mest om vem Jesus är och vad han gör för oss. Det är en väldoftande gåva som vi får ta emot och ge vidare. Och det vittnar om det ofattbara priset som Jesus har betalat för våran skull. Det är något som förlöser frihet i både oss själva och i den människa vi behöver förlåta. Något som förvandlar oss på insidan och ut i fingerspetsarna till att göra det goda för andra. Vi är strax på väg mot landning. Jag vill avsluta med att försöka rama in det här jag har sagt i genom att återvända till den här grundfrågan. Hur många gånger ska jag förlåta? Och för en kort stund vill jag ta oss långt bak i Gamla testamentet. Till Första Mosebok kapitel 4. Precis där i början kan vi läsa om Adam och Evas förstfödda son Kain. Och där står det skrivet att Herren satte ett tecken på den här sonen Kain som skulle skydda honom från att bli dödad. Och Gud lovar så här i Första Mosebok kapitel 4 att Kain ska bli hämnad 7 gånger om vem som än dödar honom. Och ett antal generationer senare så föds Lemek. Och Lemek känns igen som en väldigt våldsam, obarmhärtig man som skryter om den synd som han utför. Och så här säger han angående Guds beskydd över sin förfader Kain. Så här säger Lemek. Jag dödar en man för ett sår och en ung man för ett blåmärke. Om Kain blir hämnad 7 gånger blir Lemek det 77 gånger. Här ser vi en man som försöker överträffa Gud i sin vrede och i sin hämnd. Någon som vill ta rätten i egna händer och göra mer ont än vad han tror Gud är förmögen att göra. Gör totalt uppror mot Guds vilja. Det är inte allt för långt ifrån den här tjänaren som vi har följt idag. Som står där med händerna runt sin broders hals och kräver att få vad som är sitt. Och visst ser vi också likheterna, de här siffrorna, att 7 till 77 gånger. Att vi samklingar det med orden vi hört från Jesus också om förlåtelse. Vi ska inte förlåta 7 gånger utan 77 gånger. Här ser vi det helt omvänt på något sätt. Där Lemek försöker överträffa och utmana Gud i hur mycket vrede och hämnd han kan uträtta mot oss. Så överträffar och utmanar Jesus oss i hur mycket vi kan förlåta och följa Guds vilja och göra det som är gott. Och den parallell som jag vill skicka med er idag, att så som Jesus har vänt upp och ner på död och liv och mörker och ljus och talar om att den som är sist ska vara den första och utmanar oss på så många olika plan i livet, så gör han också med förlåtelsen. För Jesus vet hur vreden och bitterheten och obarmhärtigheten gör med våra hjärtan, hur det förhårdnar oss och drar oss bort från Guds kärlek och hans nåd för oss som vi är kallade att ge vidare till varandra. Han vill sätta oss fria från det. För han älskar oss så mycket att Jesus oskyldigt betalade hela vår skuld och drog ett streck över det hela. För att vi är oförmögna att på något sätt förtjäna eller betala av det vi är skyldiga. Och gång på gång på gång får vi ta emot hans nåd som ett väldoftande offer. För ditt liv, det är värt så mycket mer än de här 163 000 årslönerna eller 200 ton silver. Ditt liv är värt mycket mer än så. Hans kärlek är mycket större än så. Det ser ingen gräns i de här siffrorna som jag talat idag, utan det är en gränslös nåd som vi gång på gång får ta emot som ett väldoftande offer. Och genom hans nåd får vi ge den vidare till våra syskon i vår Guds församling. Det är något som förvandlar oss och som drar oss i rätt riktning mot Guds ljus och hans godhet. Jag avslutar med att be tillsammans. Jesus, vi har svårt att förstå den skuld som vi har fått betald av dig, Herre. Vi har svårt att förstå att du är så stor och så god att du trädde ner i vårt ställe och betalade priset för oss, Herre. Jag vill tacka dig för att din nåd alltid finns nära till hands för oss. Att när vi erkänner att vi behöver din hjälp så finns du där, Herre. Tackar dig för att du har besegrat döden och att du sitter på tronen och att du älskar oss så mycket att du gjorde det här för oss, Herre. Hjälp oss att se de syskon vi har omkring oss som vi kanske har svårt att förlåta just nu. Jag ber att du ska leda oss i att göra det som är rätt och det som är din vilja, Herre. Låt de här orden som vi så ofta ber att förlåta oss våra skulder, liksom vi förlåtit den som står i skuld till oss. Låt det inte bara få vara fina ord som vi ber och talar ut, utan låt det få vara verklighet i det liv som vi lever med dig, Herre. Tack för att du är god och så stor, fantastisk Herre. Tack för att vi får ta emot din gåva. Nu ber jag om i ditt namn, Herre. Amen.